Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hej och välkomna till Barnpsykologerna, en podcast med Liv Svirsky och mig, Lars Klintvall. Och idag ska jag prata med dig, Poa Samuelberg. Mm. Välkommen.
Tack så mycket.
Och du är psykolog och psykoterapeut.
Mm,
och stämmer. Du kan väl berätta vad du jobbar med?
Jag jobbar, brukar jag säga, med utsatta och traumatiserade barn. Barn som har varit med om svåra händelser på ett eller annat sätt. Jag har jobbat länge inom barn- och ungdomspsykiatrin. Jag har jobbat på en specialenhet för traumabehandling. Idag så jobbar jag på Rädda Barnen och jag jobbar också med utbildning och handledning i någonting som vi kallar för traumafokuserad KBT. Det vill säga en behandling som vi vet är väldigt effektiv när man har varit med om svåra saker och har det vi kallar för PTSD, posttraumatiskt stresssyndrom.
Just det. Men nu tänker jag att jag ska intervjua dig mer om liksom upptäckt och riskgrupper och sådär.
Precis.
Hur vanligt är det här problemet?
Man har gjort en studie här ganska nyligt i Sverige som visar att 1 av 5 under 18 år har varit med om att någon gång har blivit utsatt för gränsöverskridande sexuella beteenden från en jämnårig eller en äldre person. Och det är ju en siffra som rätt många brukar reagera över och tycka att det är, oj, är det 20% som har varit med om det här? Då ska vi komma ihåg att då inkluderar vi både sånt som handlar om ett enstaka tillfälle men också de som har varit utsatt för allvarliga, långvariga och upprepade övergreppshändelser. Och det, där inkluderar vi både de som har varit med om alltså utsatthet, kanske från unga som man inte känner eller man känner då som också är under 18 eller då i någon närstående i familj eller i skola, i vardagsmiljö eller i fritidsverksamhet eller så.
Är det någon skillnad kliniskt om det är övergrepp från jämnåriga eller från vuxna?
Ja, det man kan säga att närhet i relation, det vill säga hur, vilken typ av relation man har haft till den som utsatt den, det kan spela roll för grad av symptom. Det vill säga att har man känt en stark närhet och tillit till den person som har utsatt den så brukar man också reagera kraftigare. Det försvårar på väldigt många olika sätt. Om du har haft en nära relation till någon där du har känt dig bekräftad och sedd och också haft väldigt många positiva upplevelser. Om du då är också utsatt för övergrepp som antingen har varit liksom mer plötsliga övergrepp men oftast snarare gradvisa manipulerande övergrepp. Mm. Då kan du också känna dig oerhört kränkt och lurad naturligtvis. Och sen finns det ju också ett drag som handlar om, alltså ett stort problem som handlar om att du känner dig kanske involverad eller delaktig på något sätt.
För det, medskyldig.
Medskyldig skulle vi kunna kalla det för. Det är ju någonting som också många som utsätter andra för övergrepp faktiskt är rätt duktiga på. Att få den andra att känna sig delaktig.
Mm.
Eller då medskyldig till det som har hänt.
Mm.
Ett av de vanligare symptomen eller erfarenheterna när man har varit utsatt för övergrepp, det är ju just att man tenderar att minimera det som den andra har gjort mot den just vid sexuella övergrepp.
Det som förövaren har gjort.
Som förövaren har utsatt den för, så att säga. Och man tenderar att överdriva det egna ansvaret för händelsen.
Det här ser du liksom kliniskt när du träffar de här barnen?
Det kan man se hos små barn. Men det var ju jag som ville titta på hans snopp, eller det var ju jag som ville att han skulle klappa mig, eller det var ju, jag sa ju att jag ville följa med till kojan, eller det finns en massa sådana här olika tankar och föreställningar hos barn som på något sätt efteråt gör att barn har funderat över ja, vad som var vad i situationen till exempel. Mm. Om vi då tittar på äldre barn, ungdomar som kanske också har puberterat eller finns i någon sorts prepubertal fas, det vill säga att man börjar komma in i tonåren, man är också nyfiken, adekvat, helt naturligt, av sexualitet, av närhet, intimitet på olika sätt. Det är väldigt spännande med kroppen, man känner pirr i kroppen på olika sätt. Då finns ju också ungdomar som kan ha liksom under en del tyckt att det har varit spännande med det här med utforskandet och upplevt någon sorts ömsesidighet i det, men som har svårt att se utifrån att det också handlar om ett gradvis manipulerande från den som då har agerat för att få liksom till en situation för egna sexuella syften.
Men för nu kommer vi ganska snabbt in på såklart när det är övergrepp i nära relationer. Det blir ändå det som är mest kliniskt relevant i sig.
Mm.
Eftersom det får störst konsekvenser.
Som ja.
Hur vanligt är det då? Om en av fem är liksom den stora gruppen. Om man zoomar in lite, hur vanligt är den?
Den gruppen är vanlig. Vi kan säga att om vi tittar på just på vad det gäller ålder först, så kan man ju säga att det finns studier mellan 30-50%, en ganska vid siffra, men ändå, som visar att de allra flesta övergrepp, eller väldigt, väldigt många övergrepp, sker från en som är under 18.
Mm.
Och det betyder ju att det är unga som utsätter unga.
Mm.
Här kan det, när vi pratar om nära relation, då kan det ju handla om alltså, kompisar. Men det kan ju också vara inom familjen, storfamiljen. Det kan ju vara en kusin, det kan vara ett syskon som utsätter den. Någon som man är ute på gården och leker med, eller någon som finns i närområdet.
Men då sa du 30-50% var andra
Är under 18 år,
under 18.
Precis.
Så de andra hälften är vuxna?
Ja, precis.
Mm. Och hur många av dem är liksom pågående under längre tid? Jag tror att det får en stor skillnad också kliniskt, om det är någonting som är en engångshändelse eller om det händer under flera månader eller år.
Det finns inga tydliga siffror på det, hur många det är. Det här är ju ett av problemen med statistik runt sexuella övergrepp, att det är ett så stort mörkertal. Alltså det är ju jättesvårt för barn och unga att berätta om det man har varit med om, just eftersom
det... Svårt att minnas, är det svårt att berätta?
Ja, det är en jättebra fråga. Och det är ju så att minnesproblemet generellt är inte det stora problemet, utan här har vi ju skamfaktorn som ställer till det jättemycket. Har man varit med om en sån här svår händelse, då kommer man ihåg det. Om man nu har varit i medveten ålder, så att säga, att man kan rapportera.
Alltså efter 4 år?
Någonstans efter 4 år kan man ju säga, så där man har verbala minnen och där man kan liksom återrapportera vad man har varit med om. Så. Sen är det ju så att är man med om extremt starka känslomässigt överväldigande händelser, så kan det också påverka minnesfunktionen. Framförallt att återrapportera minnet efteråt. Och det har ju att göra med de här starka känslorna som ställer till det när man också ska berätta om det man har upplevt. Det är svårt att få ihop en röd tråd. Det kan ha varit delar av övergreppssituationerna som har varit så starkt överväldigande att man faktiskt har dissocierat, som vi säger. Det vill säga att man har haft en upplevelse att man inte riktigt är medveten om vad som händer. Det här är ju liksom gamla strukturer i människan som hjälper en att hantera en svår situation där man får kanske en utomkroppslig upplevelse. Man ser hela händelsen lite grann utifrån.
Och det kan göra det svårt att återberätta den.
Så. Det gör det också svårt att beskriva efteråt.
Men den här idén om att ett sånt här traumatiskt minne om ett övergrepp helt trängs bort.
Mm.
Som jag tror är en ganska vanlig uppfattning och som väl har varit rådande i psykologin väldigt länge.
Precis.
Ja, hur är det med den då?
Nej, det stämmer inte. Det stämmer inte. Det kan vi dementera. Det är inte så att det handlar om att vi går runt och bär på massa möjliga upplevelser som vi faktiskt inte har tillgång till. Utan generellt så minns vi viktiga händelser som vi har varit med om.
Vet du någonting om liksom särskilda riskgrupper som är särskilt utsatta?
Just det.
Alltså barn, menar jag.
Det har kommit rätt mycket forskning kring det på senare tid, och där visar det sig att en grupp som är särskilt utsatt, det är ju barn som har varit utsatta tidigare. Barn som inte har fått hjälp att kanske hantera då svåra upplevelser och symptomkonsekvenser efter de här upplevelserna. Som inte har kunnat återskapa en ny upplevelse av tillit till andra till exempel. Och där man också vågar berätta och be om hjälp och såna här saker.
Varför är det så? Varför blir de mer utsatta igen?
Dels kan det vara så att det finns liksom egna svårigheter hos de här barnen som handlar om att man har svårt att avläsa signaler från andra, att avgöra intentioner, vad vill andra mig. Men har man varit med om gränsöverskridande situationer där andra har liksom utnyttjat den eller har varit använt relationen i sina egna syften, så blir det svårt att avgöra när vill, gör den här personen någonting genuint för att den är intresserad av mig, och vad ska jag gå med på för någonting för att bli gillad, accepterad. Så det är svårt det här med gränser generellt kan man säga. I sociala relationer. Men det kan vara svårt att förstå vad det är som händer och att avläsa konsekvenser.
Man skulle kunna tro att de som varit med om jobbiga saker borde verkligen vara noga med att aldrig hamna i en liknande situation.
Ja,
hade precis. Man trott naivt. Men det är inte så det ser ut.
Nej, det behöver inte vara så. Det behöver inte vara så. Det finns naturligtvis de som blir oerhört vaksamma eftersom det är också en del av symptomen efter övergrepp. Att man får minskat tillit till andra. Men det kan också vara så att man på något sätt mår dåligt och sen är med om samma sak igen. Kanske som ett bekräftande av att man, det är så här relationer brukar vara. Eller så här tycker andra om mig. Och för ungdomar som har varit med om liksom, sexuella övergrepp över tid och kanske har utvecklat självskadebeteenden, så kan ju det här också bli någon bekräftande del av ens beteende, där man både hanterar sin egen ångest genom att utsätta sig igen eller bekräftar den här bilden av att jag är en som inte är värd någonting mer.
Men och när du säger, förlåt, nej, jag måste säga så mycket här. Ja. Som någon sorts känsloregleringsstrategi, att man använder det för att stå ut med känslor, så utsätter man sig för samma trauma en gång till.
Så kan det vara. Så svårt att, ja, så kan det bli faktiskt, för en del.
För det, så skulle det inte vara om man var med, man blivit rånad i parken på sin mobiltelefon och försöker hantera de känslorna, så kommer inte dit och blir rånad en gång till.
Nej, precis.
Skulle man ju inte bli.
Nej, jag vet inte hur det ser ut egentligen, jag kan inte den statistiken så, men jag tänker att det här är ju extra allvarligt att en av de största riskfaktorerna för att bli utsatt för sexuella övergrepp är att man har varit utsatt tidigare. Så om vi tittar mer tillbaka igen på vad som är riskgrupper, så det är en grupp. En annan grupp är också de som har just det jag pratar om, som genuina svårigheter. Primära svårigheter säger man ibland. Det kan ju vara att man har kognitiva funktionshinder. Det kan vara att man har...
Alltså någon sorts intellektuell funktionsnedsättning?
Precis. Antingen svag begåvning. Man kan ha svårt med sin egen impulskontroll och sin egen nyfikenhet. Att stilla liksom, nyfikenhet och att haka på saker och ting utan att tänka efter. Att kunna förstå skeenden. Men det kan också vara det här med social kommunikation och det som då kallas mer för autismspektrumsvårigheter. Det är också en stor riskgrupp som riskerar att fara extra illa. De är mer utsatta för våld och sexuella övergrepp.
Varför är det så då? Dels för att de kan inte läsa signaler som du säger, de missförstår. Vad beror det mer på?
Det kan ju, de här barnen och ungdomarna, de är ju också, precis som andra, går ju igenom de här utvecklingsskenorna, till exempel med puberteten, där det är liksom en naturlig drive att vara intresserad och nyfiken av sexualitet, att utforska sin identitet. Det kan finnas en naivitet naturligtvis i det när man befinner sig på olika arenor i samhället. Och var vistas ungdomar idag? Jo, de vistas i skolan och vistas hemma. De träffar kompisar i bästa fall. De kanske finns inom olika typer av fritidsaktiviteter. Men många av de här ungdomarna har inte tillgång till den här... har inte så många andra kontaktytor. Många av dem befinner sig också på nätet till exempel.
Det är där man är istället.
Där så. Är man rätt ofta. Och där, där vet vi, där är ju alla ungdomar. Men det där... kan ju vara extra svårt det här med att avläsa. Vad är det som händer i situationen? Vem finns på andra sidan? Vad kan jag göra? Vad ska jag svara på och inte? Vad ska jag gå med på? Hur ska jag hantera att den andra personen ber mig om olika tjänster? Och där jag också ofta tänker jag har den här, det vi ser kliniskt, det är ju en stor ensamhet, en avsaknad av nära relationer med jämnåriga.
För de här personerna med till exempel autismdiagnos, ja.
Ja,
just det.
Det är ju jätteknepigt att sitta och vara väldigt ensam och liksom sugen på kontakt.
Mm.
Och så få bekräftelse, intresse från någon annan på andra sidan på nätet till exempel. Och att inte svara ja då, det är inte så många som liksom säger stopp eller tänker efter att det här kanske inte är någon som är bra för mig, utan då går ju den här liksom längtan efter bekräftelse och närhet.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Så, att bli sedd.
Mm.
Den kommer för.
Och det här gör att de här grupperna får större risk att bli utsatta.
Ja.
Helt enkelt. För nu pratar du om, förlåt eftersom autism är mitt område så blir jag extra nyfiken. Då pratar du om ganska högfungerande personer med autismdiagnos.
Mm.
Hur är det med de som är liksom väldigt lågfungerande och kanske väldigt lågt nivå på språk eller inget språk alls och så? Vet vi någonting om hur riskerna är för dem?
Man kan inte distingera liksom statistiskt vilka som är mest utsatta, men där har vi en annan typ av problematik som kanske handlar om att de har inte lika stor beteendemöjlighet att röra sig ut på nätet eller göra sådana saker. Men där är har man en annan utmaning, och det är att man är i högre grad beroende av andra människor. För sin egen dagliga fungerande, för sin hygien, för...
Nu pratar du, alltså man har personlig assistent.
Och man kan bo på boende, man kan vara på kortis, man kan befinna sig i olika verksamheter som bygger på att det finns andra som har ansvar för att både se till att liksom det här rutiner fungerar som de ska, men också att man upprätthåller liksom en schysst samvaro med andra.
Mm.
Hur ska man vara med andra?
Mm.
Och de barnen har ju mycket svårare både att förstå kanske vad som händer, men också att kunna rapportera.
Är det någon mer sån riskfaktor hos barnen som du vill säga?
Ja, jag tänker de som har annan typ av psykisk ohälsa. Det vill säga att man har en nedstämdhet, en ångestproblematik. Men det kan ju också handla om socioekonomisk utsatthet.
Mm.
Att leva med föräldrar som har det svårt, antingen för att de har psykisk ohälsa själv, men också socioekonomiskt svårt att klara sig. Och där vet vi att det i högre grad förekommer våld, men också sexuella övergrepp.
Inom familjen?
Inom familjen.
Ja. Nu kommer vi lite in på det. Vill du säga någonting om vad man vet om förövarna? Alltså riskfaktorer för att vara en förövare?
Mm.
Är det bara män som gör de här övergreppen?
Så har man väl länge tänkt, eller hur? Att det här är någonting som gäller män. Där återigen har vi ju ett problem med ett stort mörkertal, naturligtvis. För är det skamfyllt att säga att du har varit utsatt för sexuella övergrepp, så kan vi säga att det är väldigt skamfyllt att berätta att du har utsatt någon annan för det. Och det är väldigt, väldigt få som döms. Så det vet vi att det är. Men det som har visat sig med ökad kunskap och när vi liksom uppmärksammar de här svårigheterna mer och mer, det är ju också att det är kvinnor.
Som begår
övergrepp. Som begår övergrepp. Och som jag sa så är ju gruppen unga som utsätter andra för sexuella övergrepp, den är ju stor när vi då pratar om 30-50%. Det är ju en stor grupp. Men det som forskning visar hittills, både nationellt och internationellt, är ju att det är en väldigt heterogen grupp. Det vill säga att det är inte bara de som har kanske avvikande sexuell läggning. Det vill säga att, att man tänder på barn. Det är en väldigt, väldigt liten grupp som har...
Av de som begår övergrepp?
Av de som begår övergrepp.
Det låter ju extremt... Inte alls intuitivt.
Nej,
tror att det
precis.
Är därför de begår övergrepp.
Ja, precis, precis. Och det är väl den gängse uppfattningen att har det skett ett övergrepp mot barn så är det från någon som är pedofil, säger man då.
Mm.
Och det stämmer inte, för pedofili, det handlar just om en preferens, en sexuell preferens för barn. Ofta prepubertala barn då. Kanske under 12-13 eller så.
Just det, men när det är övergrepp på prepubertala barn så är väl det av vuxna som går igång på det?
Det kan man tänka, på ett sätt kanske de gör det, men det kanske inte är liksom den huvudsakliga driven, utan där handlar det väldigt mycket om tillgång.
Mm.
Alltså vilka har du tillgång till att kunna utsätta, att kunna manipulera i egna sexuella syften?
Mm.
Och det är ju på samma sätt både så att säga, för barn som utsätts utanför hemmet men också inom hemmet.
Mm.
När det sker till exempel mellan syskon eller inom storfamilj, om kusin eller någon annan sådär. Det handlar ju inte om att de med självklarhet är pedofiler när de har utsatt sitt syskon för sexuella övergrepp, utan... Det här handlar ofta då om tillgänglighet.
När jag jobbade i barnomsorg, då var det ju den här grejen man skulle lämna in ett papper på. Att man hade polisutdrag, att man inte var dömd för någonting.
Mm.
Och det där uppfattades, jag tyckte i alla fall att det verkade vara en extremt dålig intervention. Om syftet var att fånga upp personer som skulle kunna begå övergrepp.
Yeah.
Men finns det några bättre liksom, indikatorer eller liksom... Förstår jag menar?
Vi önskar ju att vi hade någon sorts, vi kunde kliva in i sån här röntgen på flygplatsen och bara säga, är du en förövare eller potentiell förövare eller inte?
Det låter som en sci-fi dystopi som du beskriver
kommer,
nu.
Det kanske kommer.
Nej, dystopi, det är fruktansvärt. Men bra idé. Ja.
Nej, det finns inga sådana möjliga test att ta eller liksom förberedelser för att kunna avgöra vem som kan göra det. Och det jag tänker, det har utarbetats en hel del säkerhetstänk kring hur man ska göra med anställningar av personal inom barnomsorg till exempel. Och då är ju registerutdrag ett sätt att få syn på de som har blivit tidigare fällda. Men det är ju inte flertalet av de som har utsatt någon.
Ja, och som du säger, det är väldigt få som blir fällda.
Det är extremt få som blir fällda.
Ja, ja.
Och de allra flesta som också har misstänks för att ha begått sexuella övergrepp, där finns det inget sånt register sedan tidigare.
För misstanke?
Ja.
Nej, just det.
Precis.
Just det.
Så de finns inte liksom i rullarna hos polisen. Så. Men... Det man istället behöver göra, det handlar ju om att preventivt jobba med hur kan man skapa sig trygga, säkra miljöer inom barnomsorg och skola för barn och för personal som möjligt. Och där handlar det om att hitta trygga rutiner för hur man arbetar, det vill säga att inte ha så mycket ensam tid med barn till exempel. Där handlar det om att tidigt prata med barn om sådana här saker som kroppsgränser, respekt för integritet och lyfta det, jobba med det preventivt. Det är ju någonting som alla barn behöver och är hjälpta av. Och som jag tänker också är någon sorts trygghet för personal också, för att inte heller bli misstänkta.
Att man har ett aktivt arbete kring det.
Ja, precis.
Ja, men precis. Det där känns som att det kommit på senaste år. Stopp min kropp och sådana här saker.
Precis.
Och det är utarbetat just med tanke på det här.
Mm.
Funkar de där interventionerna, eller vi ska kalla dem?
Det finns ju ingen som har utvärderat. Stopp min kropp tror en del är någon sorts metod eller så. Det här är ju det är en broschyr som heter så, som är utarbetad inom Rädda Barnen just, där jag också arbetar delvis. Och det är ju mer som en handbok för att beskriva hur man kan förhålla sig och hur man kan prata om de här svåra sakerna med barn. Hur man kan stötta barn att förstå kroppsregler, privata områden och såna här saker.
Med tanken att de ska öka sannolikheten att ett barn säger om någon går över den.
Ja, precis. Att man ska kunna berätta om någon har överträtt
mm.
de här. Ja.
Skulle man kunna utvärdera ett sånt program? Nu kallar det programmen då. Ska man utvärdera en sån broschyr?
Ja, det är klart att det hade varit spännande att kunna göra det. Men framförallt tänker jag att det här, jag har ju varit med om väldigt ofta att komma in i skeendet på förskolor när det sitter någon som är häktad för att det finns en misstanke om övergrepp, så att säga. Och då, ibland så har det ju redan skett ett sånt här arbete på förskolan, men om det inte har gjort det, då sätter man ju ofta igång med det här arbetet ganska direkt. Vilket är bra, men det är naturligtvis jättesvårt att utvärdera effekten av det. När vi tittar, det här är ju liksom hur man kan jobba preventivt i förskolan som vi pratar om nu. Men jag tänker på samma sätt så är ju liksom rekommendationerna till föräldrar på samma sätt. Just det här att upprätthålla bra kommunikation med sina barn om både bra händelser man har varit med om och dåliga händelser. Att kunna prata om jobbiga känslor och situationer som har gjort en ledsen, arg, rädd, orolig under dagarna. Vad har varit bra händelser? Det vill säga att ha, liksom, bygga tillitsfulla relationer.
Mm. Nu tänker jag eftersom du är förskolan, tänker jag på småbarn, men det här gäller även upp till tonår. Liksom.
Ja, det gör det. I högsta grad.
Funkar åt andra hållet då, med pedagoger? Och att barn kan tänka sig att berätta saker som händer hemma.
Det är ju, om vi nu, liksom, det är ju också någonting som man har undersökt. Vem berättar barn? För vi vet att det är jättesvårt att berätta om de här sakerna generellt. Då är det så att de allra flesta berättar inte för någon vuxen. De allra flesta berättar, även om du har en professionell kontakt så berättar man inte för den här professionella kontakten.
Alltså att man går till en psykolog eller man har en skolkurator.
Precis, eller, Så finns man i en sån kontakt så är det vanligare att man berättar för en kompis. Så det är väldigt många kompisar som får de här första förtroendena. Och ofta så avslöjas, ser händelsekedjan ut som att man har pratat med sin kompis. Kompisen står till slut inte ut och tycker det här är jättejobbigt att bära på. Har förhoppningsvis en sån trygg relation att de vågar berätta för sin förälder eller någon annan viktig vuxen och söker hjälp.
Och sen,
där drar man då vidare. Så kommer ofta vidare.
Vad gör man då i en sån här situation?
Ja, jag tänker att det första är att komma ihåg att det är aldrig för sent liksom, att fånga tillfället. Att man kan alltid komma tillbaka till ungdomen liksom, och fråga och prata om de här sakerna. De allra flesta svarar inte någonting första gången de blir tillfrågade. Men kanske är det så att den kontakten som man, och det intresset som man har visat möjliggör för en annan person eller ditt femte kontaktförsök att liksom, få liksom, en djupare dialog med den här ungdomen. Så att det är jätteviktigt att inte ge upp liksom.
Men nu heller inte förvänta sig att man ska få ett svar direkt, låter det som. Utan man kan så ett frö och sen så kan det få ligga och gro där lite.
Precis. Så att det hela tiden det här visar att man finns tillgänglig och att man är beredd att prata om svåra saker. Och där behöver man ju liksom ibland ge en liksom, konkreta alternativ. Att man, så att man pratar om de här sakerna konkret. Man pratar om att man känner till att många är med om sexuella övergrepp eller händelser där man inte blir respekterad för den man är. Man kanske blir utsatt för hot. Både ungdomar kan vara taskiga mot andra ungdomar och barn. Men också vuxna kan göra saker som inte är okej.
Det här är vad man kan säga.
Ja, det är saker man kan säga.
Eller vad tänker du att man faktiskt konkret frågar? Eller som lärare? Eller som förälder?
Och då, där tänker jag att där har vi lite vägledning nu. Liksom, nationella riktlinjer. Så. Socialstyrelsen säger ju att alla som jobbar professionellt med barn inom vården till exempel ska fråga aktivt om utsatthet för våld. Det är viktigt att komma ihåg att det här åligger oss som har ett arbete inom de här professionerna. Liksom, man jobbar som psykolog eller kurator eller sjuksköterska eller någonting annat i vården, då, läkare. Så det är viktigt att vi behöver fråga om, och då kan man ju säga det att jag vet att många barn är med om upplevelser där man blir utsatt och blir dåligt behandlad. Det kan ju vara att man är med om skrämmande händelser där man får bevittna att andra är elaka mot varandra på olika sätt. Men det kan också vara att man själv blir utsatt för hot eller våld eller...
Och inte förvänta sig igen då egentligen ett svar på den frågan direkt. Utan tänka att det är bara att väcka tanken hos barnet att man kan prata om det.
Och i och med att vi uttrycker oss på det sättet, då gör vi någonting viktigt. Vi normaliserar. Och det är någonting som är oerhört betydelsefullt för de unga som har varit utsatta. Det är för det att minska skam. Och kanske också skuldupplevelser. Eftersom det också finns en hel del skuld kring de här upplevelserna. Att jag har varit delaktig eller så. Så att vi också... både normaliserar att det är vanligt, men vi kan också jobba på att bekräfta att det här ställer ju till det. Om man har varit med om sådana saker, att det är ju vanligt att man då mår dåligt på olika sätt. Och att det kan få konsekvenser både i plugget och med kompisar och hur man sover och liksom hur man hanterar sin mat och alla möjliga olika saker och ting. Så att vi bekräftar att det här är, liksom, får en massa olika uttryck och att det är okej att prata om det. Det är viktigt att prata om det. Så. Sen vill jag bara säga en sak till som handlar om det just professionella, och det tänker jag är ju att påminna om att när man är professionell så ska vi ju inte veta om det har hänt eller inte, utan det räcker med att vi har fattat oro. Kom ihåg att det räcker med att vi har oro för att någonting kan ha hänt, så behöver vi göra en orosanmälan.
Vi behöver inte samla ett bevis innan vi kan göra en orosanmälan.
Nej, så vi behöver inte fått ja från, vi ska inte ha fått ett ja innan vi ringer socialtjänsten.
Och gör en orosanmälan.
Utan vi ska bara kontakta socialtjänsten när vi uppfattar att det är någonting som är alldeles mycket för tok. Som vi inte kan hantera och som vi förstår att barnet och ungdomen antagligen inte fått någon hjälp med. Och då är det socialtjänstens uppgift att utreda. Jag tänkte jag skulle passa på och påminna om en bok som faktiskt släpper i september. Ja. Som heter just Traumatisering hos barn. En handbok som vänder sig till professionella inom både skolan, i barnomsorgen, till psykologer, till socialtjänsten. Alla som kommer i kontakt med barn och som barn som kan ha varit utsatta för svåra saker. Och den kommer ut i september på Natur och Kultur. Om man är intresserad av att läsa mer.
Ja, perfekt.
Ja.
Perfekt. Ska jag lägga länken i avsnitts?
Det tycker jag du ska göra. Det låter bra.
Perfekt. Tack Boa.
Tack själv.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.